Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Nu ska vi tala om allt du behöver veta om proteinpulver. För proteinpulvermarknaden det är ju en verklig djungel och det kan verka som det dyker upp nya alternativ hela tiden, nästan dagligen. Nu nyligen har jag noterat nya produkter på marknaden och det här speglar väl kanske en växande medvetenhet om proteinets roll för hälsa och välbefinnande, muskelmassa, metabol hälsa. Saker som vi återkommer till här på podden rätt ofta. Och det här är något som varit känt länge bland idrottare att ett högre proteinintag är den allmänna rekommendationen för att det är fördelaktigt för idrottsprestation. Men numera är ju den här kunskapen också inte bara förbehållen idrottare utan de flesta hälsointresserade vet ju också att protein är oerhört viktigt. Men det uppstår också stora valmöjligheter med alla de här nya produkterna som översvämmar marknaden. Och det uppstår också en oundviklig fråga. Vilket proteinpulver bör man välja? Är det ens nödvändigt att använda proteinpulver? Och det här ska bli en översikt som syftar till att ge en djupare förståelse för de olika typerna av proteinpulver som finns på marknaden. Inklusive animaliska och vegetabiliska alternativ. Vi kommer gå in lite på olika fördelar och nackdelar och diskutera hur man kan identifiera högkvalitativa och prisvärda produkter. Vi kommer också titta lite på bearbetningstekniker och hur det påverkar proteinets kvalitet och smältbarhet. För att det är viktigt att förstå de här aspekterna för att kunna göra ett välgrundat val som stödjer dina mål och dina individuella förutsättningar. Så oavsett om det handlar om muskelmassa eller viktminskning eller andra hälsomål så kommer vi att gå igenom allting som du behöver veta nu. Inklusive det här med allergier, hormonhälsa och maghälsa. Så då dyker vi in i den här spännande världen av proteinpulver och utforskar vad som står till buds. Till att börja med så handlar det ju om animaliska eller vegetabiliska. Så de animaliska proteinerna, de har namn som vassle, casein, äggviteprotein eller hydrolyserat nötprotein, i viss mån också kollagenprotein. Och de flesta av dem där, om man skulle exkludera kollagenproteinet, så är där aminosyraprofilen komplett, vilket betyder att den innehåller alla essentiella aminosyror som kroppen behöver för att bygga upp och reparera vävnad. Och de proteinpulverna är särskilt populära bland idrottare, kroppsbyggare, kraftidrottare som sysslar med någonting som involverar muskelfunktion. För de stödjer muskeltillväxt och återhämtning och så. De vegetabiliska proteinerna å andra sidan, där har vi de populäraste proteinpulverna är då soja, ärtprotein och risprotein. Det finns även andra varianter som vi kommer in på lite grann. Men de är då alternativ för den som vill ha växtbaserade alternativ och i vissa fall allergivänligare lösningar. Även om en del vegetabiliska proteinkällor är väldigt allergena, så finns det också några exempel på de som inte är det, och vi kommer gå igenom vilka. Men problemet med dem är att de ofta saknar en eller flera essentiella aminosyror. Och därför kommer vi att tala lite om hur man kan kombinera olika vegetabiliska proteiner för att få en mer fullständig aminosyraprofil. Och där finns det då också avancerade processtekniker kan man säga, som ökar smältbarheten i de här proteinerna också. Minskar risken för allergiska reaktioner. Men innan vi går in på att fördjupa oss i världen av proteinpulver, så tänkte jag gå på själva kärnan, alltså värdet av proteinet. Protein är en grundpelare för det som sker i vår kropp. Det är en byggsten för alla typer av strukturer i kroppen, som muskler, ben och hud och bindväv bland annat. Men det behövs också för att producera hormoner och enzymer, hemoglobin och egentligen alla strukturer i kroppen. Och proteinrika livsmedel då, framför allt från animalier som kött, fisk och fågel, är bland de mest näringsrika alternativen som vi känner till, för de innehåller dels högvärdigt protein men också den näring som kroppen behöver för att bygga upp sina strukturer. Så personligen föredrar jag naturliga källor, alltså hela råvaror, och jag använder inte proteinpulver regelbundet, men det är något som jag experimenterar med ibland, och jag förstår att det finns ett värde i vissa situationer av att ha tillgång till proteinpulver. Ett tillfälle där familjen använder proteinpulver där hemma är ju för att göra proteinglass till exempel, och det är något som jag inte tål med just det proteinpulvret, men det var en liten tangent, en parentes. Men det finns alltså då dels mer kostnadseffektiva alternativ. Det brukar vara så att de vegetariska alternativen är lite billigare, kanske bortsett då från vassleproteinet som är också har väldigt konkurrenskraftig pris. Men vi ska åter till varför protein är så viktigt. Det finns en hel del vetenskaplig och forskningsmässig debatt som har kretsat kring proteinbehovet på senare tid. Och det har blivit allt mer uppenbart, tror jag, för de flesta att inte bara idrottare utan även gemene man kan dra nytta av ett ökat proteinintag. För att proteinerna, när man äter dem, de är inte bara en strukturell byggsten utan också någonting som påverkar mättnadsgraden och därmed också metabolismen, eftersom de stödjer en högre muskelmassa samtidigt som de ger en frivillig energiminskning. Och det är någonting som är helt avgörande för långsiktig hälsa, särskilt i den här matmiljön som vi befinner oss, när överbelönande mat uppmuntrar till överkonsumtion av kalorier på olika sätt. Så, hur mycket protein ska man då äta? Inom idrotten så har det länge varit accepterat att ett högt proteinintag kan stödja muskeltillväxt och återhämtning då. Och det bygger ju då på teorin om att en ökad tillgänglighet av protein och aminosyror spelar en roll för att främja proteinsyntesen i kroppen. Det reparerar och bygger upp muskelvävnaden då. Och då har forskning visat att för att upprätthålla en positiv kvävebalans, alltså att stödja en ökning av muskelmassan, vilket är aktuellt för de flesta människor idag, anser jag, så kan man behöva ta någonstans mellan 1,4 till 2,4 gram protein per kilo kroppsvikt per dag. Och den rekommendationen, den ligger ju en bra bit över vad Livsmedelsverket och andra myndigheter rekommenderar idag. Men jag tror att de under de kommande åren kommer att förändra sina rekommendationer. De har redan börjat göra det för vissa grupper som äldre och sådär, personer med lägre muskelmassa. Men det här är ju någonting som en hälsomedveten person behöver vara lite proaktiv och föregå med att sikta någonstans mellan de måtten. Vi har länge sagt någonstans mellan 1,6 och 1,8. Det är precis där i mitten. Så det finns inte några nämnvärda risker där, utan det finns bara tydliga hälsofördelar. Så även för uthållighetsidrottare, där målet kanske inte är muskeltillväxt, men det handlar om att skydda muskelmassan, alltså förhindra muskelnedbrytning och optimera prestationsförmågan. Och där ligger rekommendationen också ungefär på åtminstone 1,4. Så att det handlar om att sikta ungefär på samma då, även om man tränar konditionsidrott istället för att inte förlora muskelmassa då. Så i sammanfattning då, så spelar protein en helt fundamental roll både i fysisk utveckling och upprätthållande av en god hälsa, oavsett om man är idrottare eller bara hälsomedveten och vill förbättra sin hälsa, så är en proteinrik kost central för att möta din kropps behov. Och genom att välja flera olika källor och kanske komplettera med ett proteintillskott kan man nå den nivån som gör att kroppen funkar optimalt. Vi börjar närma oss området som vi ska tala om här. Vi närmar oss proteinpulvren. Men jag tänkte bara understryka hur viktigt det är. Och alltså, ett ökat proteinintag är någonting som vi har talat om väldigt länge för flera olika grupper, men framförallt de grupper som har svårt att nå rekommenderat dagligt intag av protein kan det vara bra. Det kan vara bra för de som söker kostnadseffektiva alternativ, att det kan i vissa fall vara billigare att få sitt protein från tillskott. Så är det till exempel med vassleproteinet exempelvis, som är mycket billigare än andra former av animaliskt protein. Och sen är det också så att personer som följer en vegetarisk kost kanske behöver ta koncentrerade proteinkällor för att få en bättre hälsa. Det är välkänt att en låg muskelmassa är någonting som drabbar många vegetarianer och också veganer. Och den sista gruppen är väl de äldre som då har en minskad aptit och en försämrad nedbrytning av maten och som behöver ha ett tillräckligt proteinintag för att stödja sin muskelmassa när de åldras. Och det är en särskilt känslig grupp som behöver ligga väldigt betydligt högre när det gäller proteinintag. Och det är någonting som till och med Livsmedelsverket har börjat uppmärksamma i sina senaste rekommendationer. Och för att protein ska vara så värdefullt som det kan vara, så behöver det också kunna utnyttjas effektivt av kroppen. Och innan det tas upp så måste det då brytas ner i sina grundläggande komponenter, det vill säga aminosyrorna. Och det finns 20 aminosyror som är nödvändiga för mänsklig tillväxt och ämnesomsättning och uppbyggnad av kroppsvävnader. Och av dem kan 12 produceras i kroppen. De är icke-essentiella. Och 8 måste man få i sig genom kosten, och det är de essentiella. Och det är alltså ett otillräckligt intag av essentiella aminosyror som begränsar kroppens förmåga att reparera sig själv och upprätthålla viktiga funktioner. Så när vi ska då utvärdera ett protein, så är det viktigt att överväga aminosyraprofilen, men också smältbarheten och den biologiska tillgängligheten. Och det här är ju särskilt relevant förstås när vi jämför animaliska proteinpulver med vegetabiliska, för animaliska tenderar att ha en mycket mer komplett profil. De har också högre smältbarhet och bättre biologisk tillgänglighet än de vegetabiliska. Men det betyder inte att de vegetabiliska alltid är helt underlägsna. De kan ha vissa fördelar, framför allt när de kombineras, för då kan de också få en mer komplett aminosyraprofil. Men det biologiska värdet är det som brukar användas som indikation på hur kroppen kan använda ett proteinpulver. Och det är något som jag har sammanställt en tabell för de olika proteinpulvren. Och där kan jag bara ta några axplock. På första plats så har vi vassleprotein naturligtvis, som har ett biologiskt värde på 104. Det var så att när man fastställde skalan från 1 till 100 så satte man ägg till 100, men man visste inte då att man skulle få ett biologiskt värde på ett protein som kunde vara högre än ägg. Men det visade sig att vassleprotein är ännu högre biologiskt värde än vad ägg är. Sen har vi mjölk på 91, vi har nötkött på 80, vi har casein som är mjölkprotein på 77. Och sen kommer samtliga vegetabiliska, där den mest högvärdiga är sojaprotein på 74. Sen ärtprotein, vetegluten, risprotein, hampa och så vidare. Sen är det här med när man korrigerar för smältbarheten så får sojaprotein faktiskt ett väldigt högt biologiskt värde. Det är ett annat sätt att mäta. Vi ska inte gå in på det i detalj. Men fördelen med sojaprotein är att det är alltså smältbart och har ett högt biologiskt värde. Det har en biologiskt högvärdig aminosyraprofil. Men samtidigt så har det en hög allergenitet. Det är högallergent. Så de högallergena eller relativt högallergena proteinpulvren är vassleprotein, ägg, mjölkprotein, casein, sojaprotein och vetegluten. Och de som är lite mer låga när det gäller allergeniteten, det är nötkött, hydrolyserat nötköttprotein och ärtprotein och risprotein. Så att de flesta proteinpulver har ju en hög potential när det gäller att kunna framkalla överkänslighetsreaktioner. Så i viss mån blir det ju en dans där vi försöker att undvika högallergena men samtidigt få så högt biologiskt värde som möjligt. Och ur det perspektivet så kanske sojaprotein visserligen då är högvärdigt, men det har också en hög allergipotential och mycket antinutrienter. Så om ni är intresserade av den här tabellen så kommer den kommer att finnas inom vårt medlemskap Hälsodetektiven som jag återkommer lite till. Så både nötköttprotein och ett som jag inte tog upp där var ju då naturligtvis kollagen, men kollagen har också ett lågt biologiskt värde, så att det är inte ett proteinpulver som vi ska tala om i det här sammanhanget. Utan vi börjar med vassle. Och vassle är ju då en beteckning på en term som betecknar den genomskinliga vätskedelen av mjölk som blir kvar när man tillverkar ost. Så det är en biprodukt av det. Och från den vätskan så separerar man ut vassleproteinen med hjälp av olika tekniker. Man får då olika koncentrationer av vassleprotein. Och det är alltså ungefär 20% av komjölkproteinet som är vassle. Och resten är casein då. Så alla beståndsdelarna av vassleproteinet är högvärdiga när det gäller essentiella och framförallt grenade aminosyror. Och det betyder att de har väldigt fördelaktiga egenskaper för oss. Dessutom så är vassle rik på vitaminer och mineraler. Och det är väldigt populärt att använda inom grisuppfödning för att det är så otroligt muskelbyggande. Så det är också muskelbyggande för bodybuilders och kraftsportare. Så att det är ett populärt tillskott bland idrottare. Och faktum är att vassle har väldigt fina egenskaper som vi strax återkommer till. Men innan dess vill jag bara nämna att det finns då vassleproteinkoncentrat, det finns isolat och det finns hydrolysat. Och det vanligaste där, det är ett koncentrat. Det är den minst processade formen av vassleprotein. Det har visserligen vissa nivåer då av fett och kolhydrater. Proteinintaget är ofta någonstans runt 80. Det är väl det vanligaste i handeln. Och det här är ofta det billigaste alternativet. Det har mycket essentiella aminosyror. Det är väldigt prisvärt. Och det är det förstahandsalternativet för de flesta som tål den här typen av mejeriprodukter. Sen har vi då isolat som brukar ha lite högre. Det brukar ha på 90% proteininnehåll. Och det brukar också ha lägre när det gäller laktos. Så att personer som är laktosintoleranta brukar välja den. Det kostar också lite mer och har lägre innehåll av fett och kolhydrater då. Sen den sista formen då, det är då hydrolysat. Det är den mest processade formen av vassleprotein där man har satt en hydrolys på proteinet. Och det är en process där man delar upp proteiner i mindre peptider, vilket gör att det går snabbare för kroppen att absorbera det. Och det gör då att man kan använda det för att man vill ha ett snabbt upptag. Det är väl mest bodybuilders som är intresserade av det. Men jag tycker att det är intressant också för personer som är känsliga för mejeriprodukter. Men det är dyrare naturligtvis. Det är ofta mycket dyrare än de två andra tidigare formerna. Men om man inte mår bra av mejeriprodukter då kan man använda hydrosylat då. Eventuellt kan man göra det. Det gjordes en systematisk genomgång av forskningen år 2005. Och den hade titeln A Systematic Review of the Role of Hydrolyzed Infant Formulas in Allergy Prevention. Och den undersökte effekten av hydrolyserade mejeriprodukter då för att förebygga allergi. Och det sammantagna resultatet från kliniska studier visar att både hydrolyserat casein, alltså mjölkprotein, det ostproteinet, och hydrolyserat vassle minskade förekomsten av allergier hos spädbarn. Och jag hittar inte några studier på vuxna, så vi får ta det här som en inteckning för att det kan ha en viss effekt om man är allergisk mot komjölk eller har överkänslighetsreaktioner. Så resultaten tyder på att det kan finnas ett visst värde för personer som är känsliga mot mejeriprodukter. Och mitt förslag är väl att testa med en version av vassleprotein som förstahandsalternativ, eftersom det har så otroligt högt biologiskt värde om man inte av andra skäl vill ta vegetabilier eller så. Så vassleprotein är nämligen otroligt hälsofrämjande. Det har en väldigt hög nivå av en aminosyra som heter cystein, och det förbättrar glutationnivåerna, så att det har därmed en väldigt stark antioxidant effekt på kroppen och kan hjälpa kroppen att läka och bekämpa olika och förbättra symptomen av olika sjukdomstillstånd där man ofta har en påfrestade antioxidantsystem, glutationförsvaret. Och dessutom har vassle andra proteiner som påverkar, som kan ha en positiv effekt på inflammation och antimikrobiell aktivitet, och så här finns det vissa rön som tyder på. Och sen är det också så att det är det här med de grenade aminosyrorna som är så himla viktiga för muskeltillväxt och underhålla vävnader och förebygga nedbrytning av kroppen när vi åldras och när vi tränar och sådär, och påfrestar muskelmassan. Så vassleprotein är det mest högvärdiga och hälsofrämjande proteinet. Sen går vi vidare lite kort till casein, som är då den största proteindelen av mjölkproteinet, och det står för 70-80% av proteinet i mjölk. Det är därför proteinet, det är därför mjölken är vit. Och det här är ju ett protein som används väldigt mycket inom matindustrin idag. Det är billigt, det har ett högt biologiskt värde, det liknar vassle i den bemärkelse att det är ett komplett protein, men som också innehåller en hel del kalcium och fosfor och så. Så det har ett väldigt högt biologiskt värde. Sen finns det också en annan fördel, och det brukar då användas av kroppsbyggare eftersom det tas upp långsammare. Och varför gör det det? Jo, det är för att det bildas som en klump i magen när det möter på magsyran. Du har säkert noterat vad som händer om man häller i citron, pressad citron i ett glas med mjölk. Då klumpar proteinet där ihop sig. Det blir alltså en geléklump i magen, och den utsöndras långsamt och kan då bidra till aminosyraförsörjning i blodet under väldigt lång tid. Alltså vi talar hela dagen nästan. Om du har ätit casein på morgonen så utsöndras det protein under 7 timmar ungefär. Det kan bli många timmar efter. Och det kan vara bra för att det skyddar muskelmassan. Men sen är också casein väldigt allergent, och det är en tydlig nackdel. Och så äggprotein, det är ett väldigt högvärdigt protein som har ett biologiskt värde på 100. Och för den som inte tål vassle men som vill ha ett högvärdigt animaliskt protein, så är ägg nummer 2 på listan, tycker jag. Det har ett mycket högt biologiskt värde och kan funka för personer som har mjölkallergi. Det är också relativt billigt och det är högvärdigt. Det har en helt komplett aminosyraprofil, så alltså har äggvita mycket högre biologiskt värde än några av de andra proteinpulvren efter vassleprotein. Men tyvärr så har det en viss potential för allergier också. Och sen finns det också det sista animaliska proteinet, är ju då hydrolyserat nötprotein. Och vi har tagit del av, vi har efterfrågat då aminosyraprofilen från tillverkare av hydrolyserat nötkött. Det finns nu, det brukar gå med engelska varumärken som Hydrolyzed Beef och så vidare. Och det vi har sett där är att det innehåller väldigt mycket av vissa aminosyror. För kollagenproteinet då, som det heter ju inte kollagen då, men kollagen vet vi är väldigt rikt på aminosyrorna glycin, prolin, hydroxyprolin och arginin. Och kollagenproteinet har lägre biologiskt värde, mycket, mycket lägre än vassle och ägg exempelvis. Och det beror på att kollagen, alltså det som bygger upp brosk och bindväv, det innehåller inte alla essentiella aminosyror. Specifikt så saknas tryptofan helt och hållet, och det har också lågt när det gäller andra essentiella som isoleucin och metionin. Så att vi inväntar fler produkter som innehåller vanligt muskelprotein. Men idag så får man alltså hydrolyserat kollagen om man köper nötköttsprotein, alltså hydrolyzed beef. Och vi får återkomma till det om sammansättningen av den här typen av produkter kan förändras framöver. Men nu går vi över till vegetabiliska proteiner. Och det här är något som vi ständigt får frågor om. Vi får frågor om det i vårt medlemskap Hälsodetektiverna, och vi får frågor om det som mejlas in till oss. Och vegetabiliska proteiner, när de kombineras för att ge essentiella aminosyror, så kan de bli en bra källa till protein. Och på samma sätt som alla proteiner så kan de också bidra till minskat kroppsfett och alla de här metabola positiva effekterna. Och de populäraste källorna inkluderar då baljväxter, nötter och soja. Och förutom de här så finns det, ja men det finns andra, det finns till exempel hampaprotein, vi ska inte gå in på det. Men de populäraste är ju då soja och ärtprotein och risprotein då. Och den mest använda vegetabiliska proteinkällan är just sojabönan då, som raffineras till sojaprotein. Och den har använts i mer än 4000 år i Kina, Asien framförallt. Och den har kvaliteter som gör den väldigt attraktiv, eftersom den är ett komplett protein med hög koncentration av grenade aminosyror. Inte i så mycket som ägg eller vassle naturligtvis, men den har tillräckligt mycket för att vara ett okej biologiskt värde. Och den är också väldigt då tyvärr överkänslighetsreaktioner. Tyvärr är den vanlig när det gäller det. Och den är ju ett bättre val. Om man nu är vegan så är ju soja ett bättre val. Och det tror jag de flesta veganer känner till, att soja är unikt när det gäller dess höga biologiska värde. Men det tolereras inte väl av alla tyvärr. Och då finns det några andra alternativ. Men sojaprotein, det är inte bara att det är allergent, utan det innehåller naturligtvis också vissa antinutrienter. Det innehåller fytinsyra som binder upp mineraler som järn och zink och magnesium och kalcium och så i mag-tarmkanalen. Och sen finns det också trypsinhämmare, och det är det som gör att sojaproteinet inte riktigt är lika, framförallt inte hela sojabönor är lika bra när det gäller upptag, eftersom de hämmar upptaget av proteinet som finns där. Men det är ju också så att när man bearbetar och processar sojaprotein för att få fram pulvret, som minskar i förekomsten av antinutrienter betydligt. Så även när man fermenterar och gör olika typer av sojaprodukter av det. Så det är ett lägre innehåll av antinutrienter i sojaproteinpulver, och därför kan det fungera för vissa. Men vi har lite blandade erfarenheter av det. Det är många som är överkänsliga mot det också. Men den mest populära formen av sojaproteinpulver är isolat, sojaproteinisolat. Och det är det som har den högsta koncentrationen av protein. Alltså vi pratar inte om sojamjöl eller andra typer av soja, utan det är just isolatet som är det av värde. Men något som är kanske bättre för de flesta, det är att titta mer på ärtprotein och risprotein. För både ärtprotein och risprotein är bra alternativ för personer som vill ha allergivänliga proteinkällor. Risproteinet kanske är det säkraste valet för de som har mycket problem med födoämnesallergier och känsligheter, medan ärtproteinet är bra för de flesta. Och det har ju också något högre biologiskt värde. Och så förutsatt att det inte finns någon allergi mot ärter och andra baljväxter, så är ju förekomsten av antinutrienter i de proteinpulvren också lägre i och med raffineringen. Men som i alla vegetabilier så finns det också en risk för överkänslighetsreaktioner. Så ärtprotein då, om vi börjar med det, så är det känt för att ha ganska bra biologiskt värde och ganska högt när det gäller essentiella aminosyror, men väldigt lågt när det gäller metionin. Och det är då en svavelrik aminosyra som är viktig, och som behövs. Men det går att kompensera genom att kombinera ärtproteinet till exempel med risprotein. För det har lågt när det gäller en annan aminosyra som är lysin då. Så genom att kombinera till exempel ärtprotein med risprotein så kan man få en mer komplett aminosyraprofil. Och det här, den här strategin tycker jag är lite bortglömd. Att det, många gånger så hänvisar man till ta ärtprotein eller ta bara risprotein. Men båda de här proteinpulverna är förhållandevis lågallergena och de får en mycket bättre aminosyraprofil om de kombineras. Så det här är ju lite komplext, men det finns många sådana här tricks. Och om man är nyfiken, om du är nyfiken på de här typen av ämnen, då tycker jag att du har hamnat rätt. För vi brukar dyka in i den här typen av frågor i vårt medlemskap Hälsodetektiverna. Och just nu är vi ju inne i en spännande fas av en hälsoutmaning som heter Reset 30. Och där fokuserar vi då på att öka proteinintaget hos deltagarna. Så om du är nyfiken på det så besök vår hemsida paleoteket.se eller titta i podcastbeskrivningen och följ länkarna där. Att komma med i Hälsodetektiverna, det kan ju då fördjupa ens förståelse och kunskap och få tips från andra olika produkter. Men, vi ska börja sammanfatta här tycker jag innan det har tagit alldeles för lång tid. Sammanfattningsvis så spelar en kost som är rik på protein en helt avgörande roll för vår hälsa. Det bidrar till mättnad, minskat kaloriintag och det stödjer en större muskelmassa framförallt när vi åldras. Och det skyddar oss mot en mängd sjukdomar. Och proteinpulver kan komplettera en redan näringsrik kost. Och de bästa alternativen är ofta de animaliska produkterna eftersom de har en fullständig aminosyraprofil. Och jag tycker att vassleproteinet står i topp där, följt av ägg och kasein, beroende på vad man har för individuell tolerans. Men tyvärr så är det överrepresenterat med överkänsligheten mot den här typen av proteiner. Och vegetabiliska proteiner kan då vara visserligen mindre fördelaktiga på grund av antinutrienter och potentiella allergen som finns där. Men i vissa former så har de fördelar för vissa individer som inte är känsliga mot just till exempel ärtprotein och risprotein. Så för den som vill ha de här så kan en kombination av ris och ärtprotein ge en bra aminosyraprofil. Och för personer som har en känslighet till exempel mot mejeriprodukter så tycker jag att ett förstahandsalternativ innan man går på de vegetabiliska, det är att testa ett hydrolyserat vassleprotein, för det ger ett mycket högre biologiskt värde och det ger alla de här hälsoeffekterna som jag tidigare gick in på med glutationförsvaret och immuneffekter och så vidare. Speciellt för äldre så är det viktigt att välja smältbara, lättupptagliga proteinkällor som är högvärdiga. Och där blir ju vassleproteinet ganska oslagbart. Särskilt med tanke på att matsmältningen generellt sett försämras med åren. Men jag vill slå ett slag för att använda proteinpulver om du vill det. Det är något som många kan dra fördel av för att öka sitt proteinintag, särskilt om man har svårt att äta så mycket som vi rekommenderar. Det var allt jag hade att tala om idag. Tack så mycket för att du har lyssnat och på återhörande. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunt protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.